Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.
God morgon och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsmorgon. Det är Fotbollsmorgons 119:e morgon och idag så kan vi börja med att berätta om en glad nyhet. Fotbollsmorgon har inlett ett samarbete med Bauer Media och plattformen Podplay. Så att vi hoppas att fler kommer uppmärksamma vårt program via deras plattform Podplay som nu inleder en satsning på flera poddar om fotboll där bland annat Fotbollsmorgon och Big Six då kommer ingå. Appen Podplay finns att ladda ner där appar finns. Fotbollsmorgon kommer precis som tidigare också läggas ut på övriga plattformar också så att det kommer gå att lyssna på lite överallt. Så där ser det ut och så där ser bilden ut med oss alla som är delaktiga i det här programmet. Idag, den 119:e morgonen, så sitter jag här tillsammans med Josefin Kalle och Niklas Niemi. Välkomna hit båda två.
Tack
så mycket.
Jossan, hur är läget med dig? Har det hänt något nytt sedan vi sågs för en vecka sedan?
Nej, eller det fortsätter ju eka rött i hjärtat, Arsenal. Alltså jag är ju helt, vilken jävla match och så här, så att det har ju varit kul på fotbollsfronten. Ja. Annars, nej, jag är ganska trött.
Ja, vilken jäkla match det var i... Söndags.
Ja, nej, men alltså, jag skulle kunna ha ett långt utlägg om det. Jag ska kanske ha det sen.
Ja,
alltså, det för det var verkligen fantastiskt.
Ja. Såg du matchen mellan Arsenal och Manchester United?
Ja, jag missade faktiskt den. Mm. Jag såg på riktig fotboll.
Men det är liksom svarta fåren som kommer och bara presterar och briljerar. Och liksom, det är så mycket, jag har så mycket att säga om det. Det är så jävla fint att se. Ja. För det har varit så ojämnt och nu är det, liksom, det är så bra och alla gör det de ska. Och den här nyckelspelaren, blonda, vad heter han? Chicheng, vad heter han? Han var så bra, han är överallt. Han liksom bara plöjer den här nya Eddie som kommer in och verkligen gör framsteg på framsteg. Och Sakas mål, alltså jag älskar ju såna här snygga, raka mål. Det värsta jag vet är när människor typ tar bollen och så ska de liksom söla fram och försöka gå förbi massa. Alltså skjut bara. För det händer ju så mycket på vägen annars. Så Sakas mål var bland det snyggaste jag har sett.
Det är enda jag gillar med Arsenal. Det är att man gillar alla. Alltså man gillar verkligen...
Det enda du gillar med Arsenal. Vad fan, tagga ner.
Nej, förlåt. Jag menar med engelsk fotboll. Är typ Arsenals lag. Det är det jag vill säga. För att jag tycker att det finns så många sympatiska spelare i laget.
Ja, visst.
Det gör det verkligen. Så känner man.
Det är vackert. Och Arteta, man kollar på massa klipp när han skäller ut laget i klubbrummet. Och sen är han så fin ändå när han blir så glad.
Han väldigt, väldigt engagerad på sidan.
Han bottnar inte sin engagemang riktigt.
Men han är ju härlig. Ja, så det var bara en liten... Jag behöver få ur med det. För att
han är inte Cholo Simeone, han vill vara det. Men det är han inte.
Ja,
han
det känns lite som att säga, jag måste visa att jag bryr mig. Ja. Fast alla vet att du ska vara en tänkare.
Ja, exakt. Ja, men det är det man vill. Okay. Han ska ju vara liksom... efter Wenger... det finns en tradition att efter... vad heter det? Att liksom... Ja. Bygga vidare på. Ja. Att vara liksom...
Men Gersh eftermäle så ska han liksom ta över och...
Men jag tycker han kommer undan med att skrika. Jag tycker det. Han är gullig liksom och så snäll.
Men man ska inte vara gullig.
Han är ju det typ egentligen. Eller nu känner inte jag honom. Men det känns så. Då,
ja, man känns som en arg liten liksom nallebjörn.
Exakt då. Och väldigt gullig egentligen. Så att han kommer typ undan.
Ja. Men du kanske inte har sett målen alls då. Men Sakas mål som just för pratade om, det var ju ganska långt utifrån. Skjuter ganska hårt ner i hörnet. Väldigt snyggt mål.
Jättesnyggt tycker jag.
Lite märkligt så här i efterhand. För jag tycker det var ju vissa som var på att det var lite så här mål. Tavla för att det var så pass långt utifrån att det sker borde kunna förutspå eller stått annorlunda.
Ja, eller hunnit på något sätt förutspå eller se. För att det var ett väldigt snyggt mål. Alltså, för jag har pratat mål tidigare. Ja. Och många mål kanske är att man gillar någon snygg nick eller liksom lite det här speciella. Mm. Men jag älskar när man bara skjuter.
En hård vrist rak.
Verkligen, bara kör. Liksom. Mm.
Ja, men det är ju vackert.
Ja, det var verkligen. Han bara tog bollen. Och, nu,
och man vet ju när man står och skriker på läktaren. Själv, skjut! Det är så härligt när någon gör det. För den sitter ju ibland.
Nej, men det där är... Vet du, de där målen är faktiskt finast. Jag håller med om det.
Mm. Det är så vackra så.
Nej. Och de har ju också
snyggt
helt...
mål igår, ska jag säga. Ja. Jag såg av en anledning, bara så stod den på. Carabao Cup.
Ja.
Nej, men Nottingham ju.
Nottingham mot Manchester United. Då.
Så kommer ju Langa in i slutet. Och gjorde en jävla vacker assist. Chippar fram bollen liksom bakåt i plan.
Mm. Tyvärr inte sett själv faktiskt.
Till Bruno.
Ah, okay,
som dundrar hård brist också. Ner i hörnet bara. Men det var verkligen så gott. Elanga behövde det.
Ja, kul för att det var just Elanga som gjorde det då.
Han kom in på 89:e hände det. Så att det är ju...
Okej. Okay. Ja. Det enda målet jag sett från matchen är Rashfords första. Rashfords mål, han gjorde det första målet i matchen taget, så ja. Det var fan också snyggt. Ja, han tog bollen på typ halva plan och drev igenom och alltså, uppmålade många snygga mål och United vidare då.
De att de spelar de är nästan helt ordinarie lag. Carabao. Ja. Ja. Det trodde jag inte.
Nej,
åt Nottingham. De egentligen så var det bara Lindelöf tror jag och Eriksen kanske som fick gå in.
Ja.
De bara, de körde Casemiro, det var liksom Rashford, det var Lisandro, det var liksom ja,
och Eriksen är väl så här, också startspelare alltså, tror jag, så att det är väl egentligen Vigge typ som är den.
Lindelöf går fan. Vad gör
han? Ja, han spelar nu då. Ja, okay. Det var väl det då. Men han var, ja. Jag såg ju bara lite på det.
Mm. Men, han har inte fått spela så mycket under nya tränaren.
Ja, det är väl femte val egentligen.
Ja, det är ganska långt.
Men tror ni att han är en sån som liksom kommer få, det kommer blomma ut igen? Eller är han är satt, eller vad säger man? Han är...
Jag tror att
är han borta nu?
Alltså, bara en ren känsla tycker jag att han känns lite för bekväm. Alltså han, jag tror han mår för väldigt bra med att kanske inte spela så jävla mycket.
Leva lush life
liksom. Ja, men liksom, ja. Han kommer aldrig tjäna mer pengar än jag nu. Han tjänar väl 2 miljoner i veckan.
Satan, är det så mycket pengar?
Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, men det är alltså, det är inte tvåna
med. Ja, men typ. Alltså, han tjänar liksom, i alla fall alltså, över 1,5 det är det.
Okay.
Men han, och det skulle han gå till, se att han går till. Han var uppe i Atletico Madrid, han var, har snackat om Roma och det var lite...
Precis.
Så här, han kommer aldrig tjäna de pengarna igen var den går. Så att han liksom, tror han sitter ut kontraktet.
Ja. Mm. Nej, alltså, jag har lite den känslan också. Jag tror att han tycker att det är ganska skönt att slippa liksom, den pressen. Och det är bara min känsla.
Spela alltså, Carabao en tisdag.
Ja, exakt. Ingen fel med det och får, som du säger, lyfta de här enorma lönerna. Mm. Jag tror alltså, han är inte slut så. Utan det är mer bara att han, just nu får han inte spela så mycket. Men om han hittar en ny klubb kanske han får nytt förtroende. Okay. Så kan den nog blomstra lite igen. Mm. Men Niklas, senast du var här, jag vet inte exakt.
Det var innan jul.
Ja, eller hur?
Och sista avsnittet då innan uppehållet.
Ja, just det, okej. Men jag är bara lite nyfiken på finalen av Alla mot alla.
Ja, det var faktiskt 9 december.
Ja, precis. Då var du visserligen föräldraledig, men hoppade in
och jobbade den dagen.
Och jobbade den dagen. Jävla pådrag.
Ja, det var ändå mycket folk. Det var kul. Det var 10 000 i när... i Globen liksom. Och det var ju mäktigt och det blev ju så bra som det kunde bli med liksom en dramaturgi i finalen också. Där Olof Lund fick vända och vinna. Mm. Och han var oerhört lycklig på efterfesten, ska jag meddela.
Ja, det var så?
Ja. Det var inte Joar som förlorade.
Nej, okej.
Okay. Alltså han liksom bara tog på... Han blev förd ner i katakomberna under Globen, hämtade sin jacka och sen så kom alla hela liksom, gänget in under katakomberna efter. Och han bara liksom var som en tränare som fått sparken typ.
Ja, okay.
Han bara på med jackan och bara går på förbi över huvudet så här och bara bort ut i taxi hem.
Och jäkla hem till och med.
Ja, han var jävla förbannad.
Men när det lagt sig bord, han var jättestolt.
Ja, men det är viktigt
men,
för folk.
Men jag verkligen märker mig. Men Joar har ju ändå vunnit På spåret väl. Och så här, alltså, han har, folk vet att han är sjukt.
Men jag gillar fan den mentaliteten. Alltså, jag skulle nog gjort samma sak.
Men jag tycker det är viktigt för vårt program lite. Alltså, att man liksom får folk att bry sig.
Ja.
Alltså då känns det ju kul.
Ja.
Så det var... Ja.
Nej, men det är samma när vi har kört Quizalet här på Dobb-TV så har vissa verkligen stormat iväg.
Ja.
Och då har man känt så här, har vi gjort några domarmisstag här? Eller har man börjat tänka över programmet? Men sen, folk vill vinna och det är viktigt för folk.
Då har man gjort ett rättvist, tror jag, och bra quiz om att få folk att bry sig.
Ja. Nej, men det var en helt osannolik final. Sen var ju tyvärr, Olof var ju väldigt snabb på sociala medier och trycka ut att han, det var väl sekunden som det hade sänds, så klev han ut och visade upp att han hade, och jag hann inte riktigt se det live.
Ja.
Och jag hade gärna sett, med tanke på den dramaturgin som sen...
Har man följt det slaviskt och verkligen insatt, då är det där det värsta som finns.
Alltså
om man inte får se det själv.
Ja. Sen förstår jag ju, Olof, det är klart att när det är ute så är det väl ute. Då vill man ju visa upp det och fira. Men...
I en drömvärld så hade man kunnat vilja köra alltså live.
Ja,
hela grejen. Men det går inte med frågesport-tv-spelning. Det blir för mycket, det går inte.
Det hade varit ett problem.
Ja, då smyr om hela konceptet till ett live-program och det blir något annat. Man vill att finalen ska vara ändå, ska andas det som faktiskt är tagit den dit. Man kan ju liksom inte byta regler i finalen.
Precis. Det var alltså, för alla som inte har sett det här, det var Joar Bendjelloul och Annika Lantz mot Olof Lund och Ebba Kleberg från Syd.
Ja, exakt.
I final. Och ja, det var en jävla dramatik.
Ja.
Men Olof var stark i sista under pressure-momentet.
Ja, det var han ju verkligen.
Frågor om Globen?
Marion Glober.
Jag tror det.
Avicii Arena, hallå.
Ja, det är väldigt viktigt för dem att det heter det.
Ja, det är det.
Det känns nästan så här, som ett statement att inte säga Avicii. Eller, man vill ju hylla Avicii såklart också, men Globen är ju också Globen.
Det heter ju Avicii av en god anledning.
Ja,
det är inte till två liksom.
Nej, det är inte ett sponsornamn för det sättet. Nej. Ja, men roligt. Vi har ett fullmatat program idag som vanligt här i Fotbollsmorgon. Vi ska strax ringa upp Marcus Bring som jobbar som fotbollsanalytiker på bland annat Fotboll Stockholm. Han har ju kartlagt många av de allsvenska spelarna och nu även de nyförvärven i Stockholmsklubbarna. Och då snackar vi Victor Fischer till AIK, inte helt bekräftat med AIKs håll än, men det verkar ju vara i stort sett klart. Och sen så har vi Niklas Bajens nyförvärv som är klart, presenterades igår av Hanby, August Mikkelsen från Tromsö.
Det känns ju spännande. Vi går på Norgespåret fortfarande. Det är kul.
Aha.
Vi har gjort det tidigare. Och unga norrmän, alltså Sander Svensson, minns ni honom?
Just det.
Som kom
just
in där och gjorde en bra höst.
Ja, precis. Han var upp och ner, va?
Ja, hösten var grym.
Ah, okay.
Ja, men gjorde han. Han gjorde ju liksom under bara 6 eller 7 mål på 9 matcher.
Ah, okay. Ja, det får man säga bra.
Och sen så fick han inte spela och sen så var han borta. Men Norgespåret har ju varit, alltså, det är ju bara en övning att ha norrmän i truppen. Det är ju allt från Trym Bergman till Karl-Oskar Fjörtoft. Just det. Och det har varit...
Berisha senast där?
Ja, men jag tänkte liksom de bra spelarna.
Ja, okej.
Ja, men... Furusette Olsen, kom ihåg honom.
Just det. Ja, absolut.
Ja, alltså
absolut.
Det finns ju en tradition av norska spelare.
Ja, just det. Det går långt tillbaka.
Ja, så att det ska funka. Mm. Och Jan Gunnar Solli.
Just det.
I Superettan. Ja. Han var ju DJ på sidan, högerback. Det var ju en av de sämre normerna.
Men sen så både alla har inte varit bra.
Tjätra i Kalmar nu.
Ja.
Ja, det var ju fina år i Superettan där med dem.
Ja, jävlar, ni har haft många.
Så många, det känns hoppfullt. Och vad man har sett av jag har inte så mycket koll på honom ju, som man inte har. Man kan inte hävda att man ser så mycket norsk fotboll. Men man har ju sett nu alla highlights, givetvis.
Mm.
Och han verkar ju vara en spektakulär spelare med ett jävla tillslag.
Ja, och, spännande.
Han är 1,67 tror jag, så att han är ganska liten.
Väldigt kort. Mm. Men det blir spännande att se honom. Ja, vi pratade lite om det går i 08 fotboll här på Dobb-TV om att Bayern kanske saknar någon nu när Brisha lämnar också. Mm. Så det är liksom anfallsspets.
Ja, men det kommer ju nu med han från Rosenborg, han vet han Ole.
Ja, okej.
Okay. Någonting.
Ja, okej. Okay, ja, det ryktas ju in
Ole Säter, som han heter.
Okay,
en lång, stor, lite äldre anfallare som är ganska skadebenägen tyvärr, men en till norrman.
Och så har ni ju en ung spelare i Dennis Gyll som verkar vara väldigt vass också. Där har vi en striker också, så det är honom kanske ni kan...
Sen så kanske Rabbi kan komma igång en gång. Det vore kul.
Mm. Ah, okay. Det finns lite att ta av, men vi får se vad Bayern gör nu kommande tid i transferfönstret. Men 07.50 så ska vi också ringa upp Per-Mathias Högmo. Han har förlängt sitt kontrakt med Häcken, så han blir kvar hos de nuvarande allsvenska mästarna. Då.
Vet du vad man för gemensam nämnare? Per-Mathias Högmo och August Mikkelsen.
Någonting Norge känns som, men...
Jo, fan.
har vi båda... Nej, jag vet inte.
Nej, de är från Tromsö. Bara.
Ja, jag skulle ha sagt det. Jag hade tänkt det.
Vi har samma dialekt när vi snackar.
Ja, jävlar, det var bra. Det där lät verkligen precis som Per-Mathias.
Den bästa norska dialekten måste ju vara från Bergen.
Tycker du?
Helt jävla otroligt. Man hör ingenting, men det är liksom så vackert. Eller man hör ju, man fattar.
Jag pratar ju norska, det kanske ni vet.
Ja, men just... Ja, du förklarar saker
och
ting.
och även norska dialekter, så jag kan dem. Så jag kan liksom, jag kan prata dem.
Ja, men okej. Okay. Gud, vad kul. Får vi be om en Bergen-dialekt?
Bergen, så snackar du så här. För det är ju så mycket du har.
Är du
alltså... Egen sån här dialekt du snackar. För det är det jag kan från Västlanda. Och så har du, här du säger jag, du säger ägg. Och så säger icke och icke. Så har det här.
Vad säger
Otroligt.
Det är lite mysigt.
Väldigt, väldigt, väldigt bra framförallt. Men vad sa du någonting?
Jag sa bara olika skillnader de säger med icke och så här. De säger icke.
Ja, just det.
Om icke.
Ja, just det.
De säger eg istället för jaj.
Ah, det var där jag tänkte att du började prata om ägg.
Mm.
Men jag tänkte, undrar hur äggen kom in i bilden. Men ja, du pratade om dig själv.
Jag gillar ju Brann, fotbollslaget.
Mm.
Så det finns en fin ramsa där de sjunger. Eller att de säger att heja Brann, heja Brann. Blå är tjockare än vann, heja Brann.
Mm. Blod är tjockare än vatten.
Ja. Enda egentligen laget i det här jävla landet där de har lite riktig following.
Ah, okay.
I Brann. Ah. Brannstadion. De är ju extremt patriotiska. på västlandet, eller i Bergen. De är ju helt egna, de har typ en egen nationalsång, de är liksom så här.
Ja. Men otroligt imponerande faktiskt med dialekten. Det enda, det, jag kan lite om Norge och sen så just Bergendialekten, det är ju skam som den här, det är en av tjejerna där som pratar Bergendial, och då var då man insåg att okej, det är så här de pratar i Bergen. Och det lät precis som det som du sa nu.
Men det mest obegripliga, det är han, alltså Brisha kommer ju från, han är ju från Stavanger, och det är ju liksom egentligen på, också västlandet fast liksom längre ner.
Mm-hmm.
Och den är ju otroligt ful alltså.
Kan vi få höra den?
Ja, vi kan vänta.
Jag vill höra allt nu.
Jo, men i Brisha, han pratar det så här.
Ja, det gör han.
Låter ju som skånska.
Jag har faktiskt skrivit på för Molde nu. Jag kan bara hamna på bara som någon morgon till.
Vad duktig du är ändå.
Och det är ju så han låter. Det är precis så.
Den är väldigt ful.
Ja, det var... Ja, jag måste... Precis. Bergen var ju inte heller... Den är mer speciell. Jag har svårt att placera om jag gillar den eller inte.
Nej.
Men det är där de hör ka också. Alltså, när,
ja,
säger de inte...
ka, alltså, istället för va.
Just det, ka. Ja.
Ka heter det för något?
Ka heter det, ja. Det är förvirrande.
Det gör det faktiskt i Nord-Norge också. De säger, ka heter det för något?
Jag har inte pratat norska hela programmet.
Jag snackar nord-norsk med Per Mathias Högmo.
Ja, gör det.
Hallå där. Jag lurar honom att jag är från Bodö.
Det är inte det bra. Jag gillar det.
Nej, vågar inte.
Slipa lite på det.
Känns inte jag vågar inte hålla på med honom. Han känns farlig.
Han är jättesnäll. Han har varit med i programmet tidigare.
Jo, men han har pondus. Han kan inte sätta
ja, mig.
Han kommer så här, kommer dra ner ryktet på fotbollsmorgon och så kommer han aldrig mer svara när det
är. Okej, men du kan väl först prata svenska då, och sen ställa någon fråga. Han kan ställa en fråga på norska för att säga att så här, men, ja. Ja, Jossan, var även Aboubakar Keita, en defensiv mittfältare som också kan spela mittback, ryktas vara på väg in till AIK.
Alltså det hoppas jag också på. Väldigt mycket. Och sen den här Fischer, alltså jag vill ju ha in en liksom bra mitt som kan vara den här nyckelspelaren men också älska att gå på.
Mm.
Och det sades ju nu också att han är en sån. Men jag läste på om honom och just man blir ju rädd med det här med skador.
Mm.
För det kan ju verkligen... förstör. Alltså det är så, det är ovisst och jätteläskigt bara.
Mm.
Så man hoppas ju såklart att han kan spela.
Ja,
det känns ju lite som när han islänningen kom till AIK.
Kolbjørn Sigthorsson.
Ja, men alltså det är samma så här, en högre hylla.
Mm.
Skadebenägen. Mm. Det var ju Kolbjørn liksom kanske lite äldre va, men också kanske ja, han kanske hade andra problem också.
Mm.
Men det är bara så här känslan av att det där är jävligt risky ju.
Mm. Att, absolut.
Ja, det är det.
De får ju liksom möjligheten att värva honom på grund av skadorna. Det ska man ju komma ihåg. Hade han inte varit skadad så hade han inte spelat i Royal Antwerpen till exempel. Mm. Och då hade han liksom inte varit aktuell för AIK.
Mm.
Så att det är ju någonting som är, jag har varit rädd om jag varit AIK-are.
Men det är det man blir, för som du säger. Alltså när det är en toppspelare med det här CV:et och man vet att det här är verkligen han har framgång liksom, i pannan. Och kommer då till AIK och man är så här, vad är det som sker? Liksom? Mm. Så känns det som att det är något som så här, ligger och liksom, lurar.
Men
blir det bra så blir det ju jävligt bra förhoppningsvis.
Kanske har liksom, kanske en bra timing och sen så har han 1,5 år som är skitbra.
Mm.
Så är det jättebra för honom. Ja, så det är en chansning.
Det siktar vi på. Heja Gnaget.
Ser här även att Marcus Antonsson nu lämnat Värnamo och blir presenterad för klubb i Saudiarabien.
Mm.
Så att, ja.
Vad heter de? Al-Ahli?
Al-Ahli.
Ja, det står det bakom tror jag va? Al-Adala Club, ja.
Al-Adala Club.
Ja, kan tänka sig att han får lite mer pengar än i Värnamo.
Tror du?
Det är bara en chans.
Det är ett jävla högt hopp där.
Jag gillade tröjan lite.
Ja.
Lite?
Ja, men lite. Det är sällan jag gillar tröjor från... De är ofta väldigt fula i Saudiarabien och i hela Mellanöstern faktiskt. Men ja, fina.
Ja, det där är precis detaljerna på tröjärmen tycker jag ändå passar.
Men det är en fin, härlig, varm röd färg också, måste man ju ändå säga.
Ja, jag gillar det. Ja.
Marcus har... Han får spela fina färger i alla fall.
Ja, det är ju klart att det är problematiskt att gå till Saudi. Mm. Det ska man komma ihåg.
Ja.
Men ja, han är inte först.
Han är inte först.
Och inte sist.
Med det. Absolut inte sist heller, nej. 100%. Ja, men det har ju hänt mycket i både AIK och Bayern. Joe Mendes, enligt Linn Nordström då på Sportbladet, så ska han vara klar för att lämna för Braga.
Men du blev Braga där,
ja. Ja, det är det som du snackas om. Ja. Och sägs att det handlar om omkring 25 miljoner kronor för högerbacken. Och att han ska åka till Portugal nästa vecka för en läkarundersökning. Och sen har vi David Koncha i Bayern som ska
lägga av.
Ja. Sluta spela fotboll. Lite oväntat, men det verkar som att...
Det verkar vara personliga skäl.
Ja, precis.
Jag tänkte precis fråga, är det någon motivering? Eller har man vet man
något? Det verkar inte mår så bra. Ja. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Men jag hoppas Joe Mendes där, jag hoppas att vi gör en liknande som vi gjorde med som Bayern gjorde med Hjalmar Ekdal. Sitter på en bra klausul där. Han var ju Bayern i HTF.
Just det.
Det gör vi inte, tror jag inte. Han var inte en A-lagsspelare riktigt.
Nej, precis. Han var ju med någon gång på,
ja, det var en match.
På bänken eller sånt där. Ja.
Nej, det har vi inte säkert.
Nej. Men ja, ni fick ju faktiskt lite pengar för Hjalmar. Mm. Men så är det i både AIK och i Hammarby. Det har även hänt lite grejer i England. Vi pratade lite om tidigare, var match igår. Men Danjuma har nu värvats av Tottenham. Och var ju på väg till Everton. Och var i stort sett klar för Everton. Och sen sparkade Everton Frank Lampard. Och så vändes allting. Så nu är jag klar för Tottenham.
Ska han skratta sig lycklig?
Ja, precis. Det var nog skönt för honom. Ja. Sen i Tottenham kanske inte den klubb som går bäst just nu, men bättre än Everton.
Det är många som vill säga.
Ja, precis. Och 8:30, då ska vi ringa upp Joe Thomas på Liverpool Echo och prata med honom lite om vad som händer i Everton egentligen. Så då blir det inte norska, då blir det engelska.
Vi ska fritt fall är det egentligen. Är det inte det? Sämst skötta klubben i hela England.
Everton? Ja, men det är väl lite den känslan man har fått. Det är inte mycket som står rätt till där. Så Joe Thomas får berätta för oss exakt hur det ligger till då. Nu ska vi ta och prata med Häckens tränare Per-Mathias Hagmo. Per-Mathias, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack för det och god morgon.
God morgon. Hur står det till med dig?
Det står bra till. Ny morgon, nya möjligheter här på arenan vår.
Ja, Niklas har varit lite orolig här för att han tänker att du har så här, mycket pondus och att du skulle sitta i en bil och vara stressad. Men jag sa att du är en väldigt trevlig herre och du sitter lugnt på kontoret. Och nu, det är samma förutsättningar nu, så det finns inget att vara rädd för, tänker jag.
Man ska ha respekt för norrlänningar, det har jag lärt mig.
Nej, du vet norrlänningar, vi är lugn.
Ja.
Ja. Men du har förlängt med svenska mästarna BK Häcken. Berätta om ditt beslut att vara kvar i Häcken.
Jo, men jag är ju i en väldigt ambitiös klubb med mycket ambitiösa och framöverlutade ledare. Tränare och spelare och i det hela tatt en väldigt stark organisation som är inspirerande att jobba tillsammans med. Vi har hittat ett sätt att jobba på genom att jobba med det vi kallar Häckenstandard, som ska ge oss ända bättre förutsättningar för att spela Häckenfotboll. Så det, för en 63-årig gammal norrman, så är det väldigt motiverande att gå på jobb här varje dag. För samtidigt som att du ger lite, så lär du också mycket.
Mm. Vad innebär Häckenstandard lite mer konkret?
Jo, det är ju så att innanför alla områdena våra, alltså på planerna, på köket, på hur vi genomför träningar, hur vi utvecklar den enkelte roller, så jobbar vi med begreppet Häckenstandard och vad det betyder i den enkelte rollen och i det enkelte department. Så det betyder exempelvis att våra planer är sloddat, snabba eller vattnat före träning, så att vi kan spela en mest möjlig snabb fotboll, som ett exempel.
Är det här någonting som har kommit med Martin Erikssons inträde som sportchef?
Martin Eriksson är mycket ambitiös och det är en inspirerande person att jobba samman med. Så vi utvecklar väl tillsammans de olika standarderna här i klubben. Men det är ju alldeles ansvar att göra det. Men Martin är en mycket modern sportchef som är duktig både på att tänka detaljer men också att tänka organisation och förstå hur de olika kompetensområdena hänger samman om man bygger och utvecklar en toppklubb.
Mm. Och där, jobbade ni med det här som du kallar för Häckenstandard under hela förra året också då ni vann SM-guldet?
Ja, det var så när jag kom till Häcken i 2021. Så var landslaget här på hade träningsläger här, eller de låg här under mästerskapet. Och då snackar man om att man hade landslagsstandard på gräsplanen. Så frågar jag när de åkte iväg, jaha, vad är det slags standard vi nu ska ha på gräsplanen? Och då införde vi begreppet häckenstandard som vi skulle symbolisera, ja men då måste vi ta den ända ett knäpp upp. Så att vi inte detter ner. Så du förstår billedbruken. Ja.
Var det låter som att du var ett självklart beslut för dig, men fanns det andra alternativ? Fanns det några andra vägar att gå?
Jo, men för mig var det naturligt och jag är väldigt happy med att kunna förlänga för att nettopp av det skäl att den här klubben är en väldigt gott arbetsplats och du följer att du utvecklar dig själv varje dag. De spelarna och det staffet jag har runt mig daglig, de drivs av en passion för fotboll och för att utveckla människor. Och det gör att vi har skapat ett utvecklingsmiljö där varje person går på jobb varje dag för att bli lite bättre. Och vi snackar om en väldigt stark kultur i så måte, där man tar ansvar för varandras utveckling.
Är det starkare passion i Häcken än tidigare klubbar som du har jobbat i, upplever du?
Men som tränare så är ju ett huvudområde det är ju att ha den, skapa den passion. Samtidigt så är det en del av den kulturen som är i Häcken här. Det är ju nettopp att tänka utveckling, vilket är en av de kärnvärdena. Och det ser man ju på många områden. En ting är innanför herrelaget, men också innanför hur man tänker och utvecklar kvinnofotbollen. Hur man jobbar med att utveckla akademien. Hur man jobbar med att utveckla Gotia Cup och andra arrangemang också i utlandet. Senast i Mexiko. Alltså det är hela organisationen drivs ju av den passionen, och i så måte så är den lite unik, vill jag säga, i skandinavisk målestock.
Både på tal om passion och häckenhjärtan så har ni ju förlorat två stycken med stort häckenhjärta inför säsongen nu med Jeremejeff och Erik Friberg lägger av. Hur påverkas truppen och just den här känslan och passionen på plats för er?
Två starka personligheter som du nämner självklart, och Erik Friberg är ju kvar i organisationen nu och har ett ansvar med rekrytering samman med Hampus. Så det är vi ju väldigt happy med att vi kan utnyttja hans erfaring och kompetens nu in-house och därmed en del av miljöet. När det gäller Alex så nu är jag först och främst säga att vi var väldigt happy med att han blev kvar i fjol när han hade många möjligheter, men var med och bidrog helt ut. Och då tänker jag att det var väldigt riktigt att han nu kan söka nya utfordringar i den ålder han var. Så tänker jag att vi har en Benny Traoré som nu då kommer tillbaka efter skador och vill kommer vara med och kämpa om en nyare, och samtidigt så vill det ju vara naturligt att vi får ett par nya fjäs in i A-truppen nettopp för att både få nya fjäs men också få lite ny kompetens in.
Ja, för Benny Traoré var väl egentligen startspelare under kuppen, va? Jeremejeff var ju bänkad till och med i ett år sedan.
Ja, det är väl inte riktigt att säga att han var bänkad, men han var ju väldigt utsatt för skade. Och sånt sett så var ju Jeremejeff ett gott exempel på den kulturen i Häcken. Alltså han blev mycket bättre tränad som spelare och därmed tålte han att träna extra. Och det var med på att bringa han upp på ett nytt nivå sammans med många andra spelare. Men du har rätt, Benny Traoré spelade ju mot Hammarby i cupen och när han fick den allvarliga skaden och kom tillbaka i fjol höstas, så att säga, när säsongen var färdig, men det ser väldigt bra ut i öppningen nu.
Vad vill du få in för spelartyper inför säsongen?
Ja, det, som jag säger, det vill vara naturligt att få in en nio, och det vill vara naturligt att få in en till offensiv mittbanespelare, eventuellt kantspelare som kan bidra till att vi nu förhoppningsvis ska spela över 50 matcher med Europa och cup, och då tränger vi en stark trupp. Och sen är det ju ingenting att lägga skjul på, att det viktigaste för oss har ju varit att behålla de spelare vi har. Mm. Alltså det att behålla mittfältet, bakre fyrer, och i det hela tatt de rutinerte och de unga spelarna som tog jättekliv i fjol, de har startat nu här på nytt och tar nya kliv. Det har varit en kontinuiteten där efter att vi hade 7-8 nya spelare i starten i fjol. Så det är klart att det ger oss en helt annan ingång till årets säsong.
Mm. Ja, bara ni får behålla Rygaard och bröderna Gustafsson på mittfältet, så känns det som att ni har ganska bra utgångsläge bara där.
Ja, det har varit imponerande sätt att se dem hur de har hittat tillsammans och så vidare. Och det är klart, en spelare som Simon Gustafsson, han spilte ju egentligen småskadat hela hösten i fjol. Så där tänker jag vi får en spelare som kommer till att bidra ända med också med målpoäng.
Mm. Jag hörde att han var bäst mot Elfsborg. Eller mötte ni Elfsborg? Vad säger du? Mötte ni Elfsborg nyligen, va? I träningsmatch?
Nej, det var Norrby.
Norrby, ja. Han var bäst i den matchen, hörde jag. Så att han är taggad.
Han har fått ett nytt kliv nu. Han löper utan av ont, så det är kul att se. En enorm beväglighet, däcker stora områder, smart i sina valg och så vidare. Så där får vi nästan en ny spelare, för att säga det så. Det är lite så som Samuel, som första året var mycket skadat och vi inte fick med, men som fick tog ett nytt steg och ett nytt nivå sist säsong.
Fan, obehagligt att Simon Gustafsson liksom ska bli dubbelt så bra.
Ja, det är ju
frisk också. Det är väl bara att promenera hem allsvenskan för er, Per Mathias. Men vad tänker du om kommande säsong då? Är det fortfarande, jag förstår att ni vill försvara som guldet sådär, men det är också Europaspel. Vad är det som motiverar dig mest?
Punkt en, så ska vi inte försvara något, för att vi vet att vi måste bli bättre. För det är klart att konkurrenterna både i här i Göteborg, Malmö och Stockholm och så vidare och Elfsborg, de ruster sig, och det blir säkert en tajt och mycket spännande allsvenskan någon gång. Samtidigt så är du inne på det. Det är klart, Europa betyder väldigt mycket för oss. Mm. Vi är svärt motiverade för att representera Sverige i den kulaste turneringen, nämligen Champions League. Så det hänger högt för oss i ingången till det här året.
Ja, det blir spännande att följa Häcken och se vad ni får in för spelare här.
Var det? Får jag bara ställa en fråga om August Mikkelsen som nu gick till Hammarby. Det känns som att han hade passat perfekt in hos er i Häcken. Vad har du för bild av honom? Får jag fråga det?
Jo, men jag var en tur i Tromsø nu på, och då såg jag ju August på träning, och jag är en spelare vi har följt tätt, självklart, och jag tror att han skulle passa gått in både hos oss och Hammarby. Han är ju en teknisk, mycket duktig spelare. Flink till att skapa ubalans genom sina en-mot-en kompetens och samtidigt en god avslutte med ett snabbt och precis skott. Så jag tror nog att Hammarby har gjort en god värvning där.
Jag vill bara ha det.
Ja, men lycka till nu, Per Mathias, med kommande matcher och givet i säsongen som väntar.
Tack så mycket.
Tack
för praten.
Hej.
Ha det gott.
Detsamma.
Ja. Ja. Jag vill bara höra från hästens mun. Han har ju koll på just Tromsø och norsk fotboll.
Precis.
Men, han hade varit perfekt, Häcken ju. De behöver en offensiv mittfältare.
August Mikkelsen känns som en bra...
Han hade ju varit älskat hos Per Mathias och allting. Mm. Fint för dem.
Precis, nu tog ni honom istället. Men lite stressande där att Simon Gustafsson alltså spelade småskaligt och nu helt frisk. Ja. Och då var han bäst direkt.
Men han var ju helt överjävlig mot
Norrby.
Ja. Ja. Det är väl fan inte det, det är många som kan vara det. Men, ja. Men jag säger någonting i januari, att man i den åldern han ändå är 28, liksom, med den karriären ändå orkar tagga igång januari-matchen och sen liksom helt överlägsen.
Ja. Det är jävligt härligt att höra den här liksom, stämningen som verkar vara. Och den här tryggheten i laget, att alla är så motiverade. För det visar sig på planen. Alltså det är samma känsla jag har fått av typ Djurgården. De har ju också spelat som att de är verkligen bästa vänner på planen. Det synkar. Man känner liksom att bakom kulisserna också så är det så bra stämning. Mm. Och det smittar ju verkligen av sig på planen. Man märker ju det och det är liksom härligt att höra det.
Jag är livrädd för Benny Traoré också.
Ja, för det finns ju en potential där. Och han var ju, började ju liksom komma igång en del till, sen liksom fick han sin allvarliga skada.
Det jag lyssnade på var det, Samuel Gustafsson var ju med i Olof Lunds podd här och pratade om liksom varför det funkar så bra i Häcken. Och så här. Han tog inte liksom ner hans jobb någonting, men han pratade om att så här, i teorin kan man, ska man kunna sätta in med den här Häckenstandarden i bakhuvudet. Vem som helst. Och då kommer det likadant. Man spelar ett på man spelar fotboll på ett sätt i Häcken som ska vara genomgående. Ja. Och det är så inarbetat på alla sätt. Mm. Från varenda, liksom, som man sa, både på, liksom, från köket liksom, och ner till fotbollsplanen så är det liksom att man vet hur man gör. Mm. Det är ju också livsfarligt, tänker jag.
Ja, här är det verkligen.
Ja, de har ju någonting i Häcken. Man gillar dem.
Ja, och Häcken-standarden, och så här, när Janne och landslaget kom, vi ville ha landslagsstandard. Mm. Men vad innebär det att våra planer ska bli sämre då när de har dragit? Mm. Att då blir det tillbaka till Häcken-standard. Jag gillade det. Mm. Så nu ska vi göra vår egen Häcken-standard.
Ja. Att alla känns, alltså, det är alltid kul. Man brukar säga att saker och ting går i 7-års dynastier typ, så här, nu med Klopp i Liverpool. Att ner, så, men nu känns det som att Häcken är på väg upp i liksom, någon slags storhetsperiod där alla vill framåt åt samma håll. Alla drar samma håll. Alla är liksom inspirerade och taggade på att göra någonting bra, det här chansen de har fått. Och det tror jag, som man sa, det är nog ganska inspirerande miljö att vara i då. Mm. Även som en 63 år gammal norrman, som man sa.
Visst, det är musik.
Ja, sin helvete.
Se, nästa gång han är med, då måste du ställa någonting på norska. Du fick i alla fall fråga om någonting om Norge. Ja, och för alla er som precis börjar titta eller lyssna, så Niklas hade en liten uppvisning i norska i början av programmet. Så tycker jag ni ska spola tillbaka och lyssna på massa olika norska dialekter. Där har vi den. Så,
tack.
Nu är vi igång på riktigt.
Ja, tack, det känns bara välkommen.
Det jag vill komma in i.
Just.
Ja, men vi ska prata Stryktipset. Och det är alltså en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år. Och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Jag tänkte att vi kan börja med förra veckans kupong, Myggan. Vi har väl en liten bild på den med antal rätt och utdelning. Och vad har vi för lärdomar från den, Myggan? Vad säger du?
Alltså det var ruskigt svår kupong. Men kul med utdelningen. Det var jättebra utdelning. Att komma under tvåsiffrigt med alla streck jag har är ju för dåligt. Så att jag skäms. Men däremot Sabri och Hoffman var ju jättesnyggt. 11 rätt. Det får jag verkligen göra. Nej, men det var Championship som vanligt som sträckade till det. Och utdelningen därefter.
Det är ju svårt med Championship. Har du kunnat liksom plocka upp någonting? några lärdomar om Championship?
Det ska jag väldigt förmätet om att säga det efter den här omgången. Men nej, men det är så otroligt jämnt fortfarande. Och mycket tvåor och konstiga kryss. Så att,
jag sa det innan, det känns lite som att Championship är som NHL. Alltså, hockey, alltså, det är lite så här, det är så mycket matcher. Man vet aldrig.
Ja,
man
måste vara jävligt påläst. Alltså,
man måste vara jävligt påläst och ha lite stolpe in i vissa matcher kanske. Men så såg det ut förra veckan i alla fall.
Exakt. För mitt försvar var att den här lottade ettan, det var ju min skräll, tvåan.
Okay,
men det är den perioden på året när det är mycket lottningar, så det ska man ju ha med i ekvationen.
Snörde bort eller matchen?
Det snörde bort, det var för kallt.
Ja.
Så att det ska man tänka på.
Ja, men apropå stolpe in, behöver man lite också. Vi har ju en otrolig story från förra omgången också. Det var alltså en vinnare som ärvde 5 stående rader från sin svärfar 1996. Pratar vi nu. Och vann alltså 2,1 miljoner kronor i lördags. Ja. 5 rader.
Jag tror det är trevligt.
Och spelar alltså ett singelkrysset i match nummer 1. Som avgjordes sent.
Ja. Jag tänkte på den, haft den här raden 25 år då, svärfar. Och sen 96, 27 år. 26 år. Börjar med 2 kryss. Det är rätt trist varje vecka antagligen. Att man är rätt blåst att man är match nummer 3 ofta. Men hatten av, det är ju jättesnyggt. Det var nästan 500 000 i odds var det, blir det väl.
Ja,
så att, väldigt, väldigt snyggt jobbat. Ja. Och som vanligt, skåningarna vinner mycket miljonvinster, upptäckte jag också. När jag läste på där. Det var inte första gången Skåne fick ett miljonregn på sig.
Det var en häftig story och att att den här personen då som vann inte hade, tog inte del av det live utan hade fått reda på det dagen efter och liksom så här,
ja, det är
och gick in på sitt konto och tänkte så här, ja, fått ett mail från
du som spelat det. Då var det en högvinstmail.
Då var det inte rejält med pengar här. Så bara, okay. Så snarare då, ja, men jag tänkte att det kanske var så här 15 000 eller någonting. Mm. Och så går man in och ser det så här, ja, det är 2,1 miljoner. Behövde liksom hjälp att räkna.
Det är mycket mer än
så mycket som jag ser.
Jag vann 100 000 på bingo och sen ska jag spela en gång.
Ja. Okay.
Det var samma känsla, ja, att det här är ett låtsas spel. Det här är något jag gör för kronorna som är över.
Ja.
Och nu står det på min skärm att jag har vunnit pengar. Jag ringde Svenska Spel i Visby en lördag morgon och svarade, ja, du har vunnit. Så här. Det är en ganska vanlig reaktion, ja, att folk ringer oss.
Jaha, okay.
jag var inte den första som satt på det. Så här, det är något konstigt. Ja,
kontot har dubbelt fel i siffrorna här på kontot. Ja, men, bara.
Bingo, det trodde man inte.
Nej.
Det här handlar om.
Alltså, ja, otroligt
så var det förra veckan, kul historia. Det är bra, ja, för oss alla som lägger lite mindre system också, tycker jag. Det är ju jättekul nu när det finns mycket andelar och så fem spänn kan ta en väldigt långt.
Så det är bara att hänga i och, ja, fortsätta knugga med sina rader. Alltså, kan det hända?
Men innebär det att man, förlåt, jag är inte duktig på striktivt, tror jag. Men innebär det att man har fem stycken olika, alltså utan garderingar?
Alltså det blir så att han kört alltså fem stycken enkelrader.
Ja, alltså exakt. Ja, det är så det funkar. Mm.
Ja. Ja, men vi tar och tittar på kommande lördag.
Ja.
Den kupongen. Den är också svår. Det är FA Cup, det är Championship och League One dessutom som sista match. Peterborough mot Portsmouth ska leta sig in där. Ja,
fan, man saknar Portsmouth i finrummet.
Ja, verkligen. Det ska inte vara lätt i varje fall.
Nej.
Men vi är lite tidiga här i veckan i med FA-cupen. Så man får tänka lite grann på att kanske att vi som lägger andel spel får lägga in det sent i med startelver och sånt i de här första matcherna.
Just det.
Hela matchen med fyra, just för att de har ju Newcastle på onsdag. Mm. Och det är deras stora chans att gå till en final, Southampton. Mm. Så de kan ju vaska den här. Och jag har ingen aning om hur mycket motivation det är. Just onsdag kväll var det svårt att veta hur det ligger till.
Ja.
Så där får vi kanske vara lite flexibla.
Ja.
Men sen tycker jag att Manchester United känns som en super, ja, de super spik. De tog inte ut sig igår på något sätt.
Nej.
Och Reading är bra mycket sämre än Nottingham. Och det är hemma också. Så att det tror jag är väldigt enkelt.
Ja.
Tottenham känns som att de kan kryssa och gå vidare på omspel. Alltså det känns väldigt. De kommer gå vidare.
Man vet aldrig om man har pratat om just nu.
Hur de gör det har jag ingen aning om. Liksom.
Nej.
Men sen är min spik är inte West Bromwich. Den är där nere på Queens Park Rangers. Förvånande att jag får den till 30% bara. För att de är mycket bättre än Hull City.
Mm.
Men det är nog också att det är onsdag kväll. Det kommer nog jämna ut sig. Så vill man ha en superspik, eller superskräll, förlåt, så har man då Blackpool i match nummer 4, tänker jag.
Ja.
Mm, om man vill vara riktigt gutsy.
Ja. Ja, nej, men som sagt, den känns klurig när man ser den.
Ja. Men det är bra, att kolla på er på lördag. Ni sitter ju här och jaggar lite.
Precis.
Lite närmare avspark, och då kan man liksom på något sätt få lite mer hum om hur vi ligger till.
Luton Grimsby, där är man svag.
Jag har inte jättemycket heller. Och
alltså, Luton går ganska bra, va? De är väl ganska nära
playoff. Ja, nej, men visst. Och sen har de blivit tränare. Och det var ju hans viktigt av 15.
Ja.
Och sen dess har det ju kickat igång. Så nu vinner de ju allting. Men Grimsby är ju nykomlingar i League 2.
Okej.
Okay. Okay.
Från National Conference.
Ja.
Och de gör det helt okej där. Men de ska inte hålla på med det här. Nej. De kommer inte satsa på det.
Var det Luton vi gillade också för att de var öppna med maskotsmedel?
Ja, precis. Johan Orenius har varit precis i Luton och gjort ett nästa offside-nummer, så kommer det till ett rep om just maskoten där.
Kenilworth Road, något svårt ord.
Är det så?
Jag tror det.
Ah, okay. De var till det enda som svarade.
Vilken bajare har spelat i Luton?
Oj,
det är typ Björn Rudström på lån, eller?
Jag tänkte Björn, direkt att tänka
Björn lånet. Ja, exakt, lånet också.
Varför tänker man alltid på Björn Rudström när det är någon bajare som inte riktigt har någon klubb där inte gått
spelat? Exakt, konstiga klubbar där. Snygga, var ni i Fiorentina då? Nej, Italien, vad var han då, Rundström?
Han var i Fio,
ja. Ah, Fio. Snygg mainklubbar.
Ja, ja, men där har vi slutet på lördag.
Ja, så ni vill gärna hänga på och köpa en andel. Rygga spelen med QR-koden. Eller även Sabri Hoffman-spel får jag också rekommendera, som de briljerade i lördags.
Ja, precis. Som sagt, Sabri och Jesper, de vann ju 5 000 kronor med sina 11 rätt. Så dob.one/stryktipset, eller använd QR-koden som ni ser i bild för er som tittar. Så är det i alla fall. Där har ni stryktipskupongen för lördag. Och stryktipset är som sagt en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Där åldersgräns 18 år. Har du problem med spel, då finns stödlinjen.se. Joe Thomas, you are the Everton FC correspondent for the Liverpool Echo. You follow the Blues home and away, providing match reports, analysis and insight into events at Goodison Park, Finch Farm and beyond. Joe spent more than a decade covering news on Merseyside. To begin with, Joe, how are you?
Yeah, not too bad. Cheers. Very, very busy at the moment, but you know, it's certainly interesting times at Everton.
Yeah.
Gives me lots of stories to write anyway.
Yeah. Just to start with, we were talking about food on football stadiums. Which arena has the best food, Anfield or Goodison Park?
I choose Goodison Park every single day.
Yeah, that was my suspicion.
No surprises there, yeah. No.
Well, how's the food at Goodison?
Yeah, it's not too bad, to be fair. I mean, it's pretty straightforward stuff. None of it's quite as exotic as some of the kebabs and sausages that I've just saw come up on your screen from around the world. So,
yeah,
they look a little bit messier than some of the fare that we have on Merseyside, but they certainly look quite interesting.
Yeah. I understand that you're busy. Lots of things happening in Everton. Are you getting enough sleep?
I wish I could have some more. It feels like we've had about 1 year full of stories all wrapped up in, at the moment, 2 or 3 days. Like it really is just nonstop. If ever there was a club where you just don't know what is going to happen next, at the moment, it feels like Everton is one of them. You know, I'm waking up every morning and I don't know what I'm going to wake up to. And I think I've got a big story. And then 2 hours later, there's another story and it just keeps on going and going.
Mm. Yeah,
what's the latest, biggest story?
Mm. could you summarize the last days?
Well, okay. Well, on the pitch, which we're most interested in, Frank Lampard lost his job. He was sacked by the club on Monday after a really poor run of results, to be honest, has left Everton in the bottom three and facing another relegation battle. Last season, they stayed up on the second to last game of the season with a win against Crystal Palace. It was really dramatic. There were some jubilant scenes at the end, lots of fans celebrating on the pitch, Frank Lampard celebrating in the stands. And there was a lot of hope from Everton fans and obviously from the club as well that would be it. It was one bad season and they'd have the summer and then they would start to get better. And yeah, that was just almost one bad year. But unfortunately, the problems have continued and they've continued into this season. They had to sell their best player, Richarlison, over the summer. They didn't really replace the goals or the determination that he provided to the team. And in the wake of that, and in the wake of other teams around them strengthening, spending lots of money, they find themselves in a very similar position this season. You know, they haven't won a game since October. Obviously, that sounds worse than it is because of the World Cup break, but it's still a hell of a long time. And on top of that, they've had a number of really bad performances within that and lost to other teams such as Wolves, such as West Ham, such as Southampton that are in the relegation battle with them. And then on top of that, we're now 26 days into the January transfer window, a window that the club really, really needs to strengthen. Mm. And there still isn't anybody that's come through the door. They thought they had a deal for Arno Danjuma locked in over the weekend from Villarreal. It was almost completely done. It was the last final bits of paperwork. And then all of a sudden, at the last minute, he ended up deciding to go to Tottenham Hotspur, which, you know, it's obviously left Everton in a very difficult position. And just to make matters even harder, they thought they were going to get one new winger in, and now it looks like there's a chance that they might lose one of the wingers they do have in Anthony Gordon, who's attracted interest from other Premier League clubs, particularly Newcastle United. He hasn't been at training in the past 2 days, and it's starting to look like that interest might lead somewhere this week, which would obviously, you know, hurt Everton going forward as well, because it would be one fewer player that they have to turn to.
And now you might end up with Anthony Elanga on loan.
That's one of the options. He's someone that Everton were looking at right at the very beginning of the transfer window. They hope to get him on loan in with the plan of being able to use him in some of the games that they've just had over the course of the last month, such as the Southampton and the West Ham games that they've lost. Manchester United didn't want to let him go until they had other replacements lined up. You know, I say we're nearly at the end of the transfer window. They still haven't let him go, and I think he was involved in their game last night as well. So Everton looked elsewhere. They looked to try and find other players they could maybe target, but you know, as we just said, with Danjuma going elsewhere, they haven't found anyone. So it may well be that attention turns back to Danjuma as well as, you know, a couple of other players that they're looking to get at in the final days of transfer window. But the big problem is that they don't have much money. And they don't have a manager. So if you're a player that's looking to maybe, you know, have a new lease of life somewhere, maybe rejuvenate their career for the next 4 or 5 months, you know, you'd like to go to a project where you know who's going to be in charge and what type of style of football they're going to play. Everton are 5 days away from the end of the transfer window and they can't tell any prospective player who their new manager is going to be. So it's a really dismal situation.
So Danjuma and also Moussa Dembélé, were they deciding not to come because Frank Lampard was sacked?
It's interesting. I think Lampard spoke with Danjuma last week, and in a lot of Everton signings over the summer, it was clear that Frank Lampard was a really significant influence. The likes of everyone from Amadou Inanna to Neil Mopé to Conor Cody all spoke about the conversations they'd had with Frank Lampard. Obviously, he's a legend of the English game. He's won everything. You know, he's played at on the highest level for club and country. And he's a very nice guy. You know, he comes across very well, and he could sell a vision to them, and they could buy into that, the idea that they could join this project. So now that he's gone, obviously you have a lot of players that are there left thinking, well, that was my key relationship that's gone. And you have the likes of Danjuma. It probably was a factor because it looked like he was there. It looked like he was on the brink. Now Tottenham, I don't think Tottenham were interested last week. So it's not as if Frank Lampard persuaded him to come to Everton over Tottenham in the first place. Tottenham are obviously a Champions League club, you know, fight at the top end of the table. I mean, they have a lot of competition for places there, but you could understand why he would be interested in that. But to have got so far, so close to signing for Everton, then change his mind at the last minute, and having done so after Frank Lampard's gone, it must have been a factor.
What does the fans say about Lampard being sacked?
Mixed feelings, really mixed feelings. The fans like Lampard. He kept them up last season. He came in at a time when there was a bit of a toxic relationship between the club and the fans. You know, the club had appointed the former Liverpool manager, the Liverpool Champions League winning manager, Rafa Benitez, which Everton fans weren't particularly happy with. That reign didn't end very well. It ended up with him being sacked last January and Everton being in a difficult position where it looked like they were heading towards a relegation battle. Frank Lampard came in and he was a breath of fresh air. He helped to reunite certainly the player inside of the football club with the fans. And it led to some incredible scenes. And the fans undoubtedly played a major role in keeping Everton up last season. This season, the form has been awful over the last 2 or 3 months. And I think that most supporters accept that the results and poor performances have been bad enough that Lampard probably isn't the right man to go forward. But most of their anger and most of their frustration is directed at the board of directors and those people who are above Frank Lampard, who they see as responsible for the long-term problems that are at Everton. And problems such as the financial problems that they have, such as the issues that they have within their squad, that I think there's an acceptance from a lot of the supporters that Frank Lampard was almost operating with one hand tied behind his back. You know, it was always going to be a very, very difficult job for him to take Everton forward. And clearly that's proven to be the case.
Do you think it was the right decision?
Yes, I think it had to be by this point. I really wanted it to work for Frank Lampard. And, you know, I liked him as a person and he came across very well. And I thought he had some very good ideas for Everton and how to take them forward. I thought he was a very unlucky manager at Everton. Some of the injuries that he had were atrocious. Some of the refereeing decisions at key points in big games, they kept going against him. It felt like he couldn't catch a break, even in the transfer market. You know, we spoke about Danjuma just now, but over the summer, there were a couple of players that have since had very, very good starts to this season that looked like they were about to come to Everton. And then other factors outside of Frank Lampard's control kind of stopped them from coming in. Mohamed Kudus, who's at Ajax, and he's had a very good Champions League so far. You know, he had a good World Cup as well. He looked like he was going to come. He was very close to signing for Everton on loan at the beginning of the season, but then Manchester United had a very, very bad start to the season and decided that money was no problem and they would spend whatever it would take to get Antony from Ajax. And in the face of that interest, Ajax said, well, we can't let two attacking players go. We'll take all the money for Antony. We won't sell Kudos. And since then, Kudos has become one of the hottest prospects in world football. And you can't help but think that, you know, had Manchester United not had such a bad start to the season and he come to Everton, then, you know, that might be a different story. But I think the results and also the performances speak for themselves. Unfortunately, as popular as he was and as nice as he was, Everton just couldn't carry on in the same direction.
Is there any rumours regarding Wayne Rooney to return to Everton and to the manager role?
Yeah, there are lots of different names being suggested, and one of them is Wayne Rooney. Obviously, you know, he's an Everton Academy graduate, and he's from Merseyside, so there would be elements of that which would, you know, perhaps sway the board in his decision. But he is also quite an inexperienced manager, and I think that the problem that Everton have got at the moment is that they're heading towards a really difficult relegation battle, and they probably want someone that's been there and done it before, at least managed in these kind of circumstances. I think as much as he obviously knows the club and he knows the supporters, it would still be a big gamble. And Everton aren't really in a position where they can gamble at the moment.
So you're looking for a Alan Pardew guy?
Yeah, I think, well, two of the names one of the names that keeps getting mentioned is Sean Dyche, who has spent a long time at Burnley, you know, doing really well to keep a team that with a low budget competitive in the Premier League. You know, and his name keeps popping up and you know, he remains one of the favourites. And then the other one is Marcelo Bielsa, who Everton are interested in. But I think it's a difficult project to sell to Marcelo Bielsa, the type of football that he plays and the amount of time that he normally likes. He normally likes to have a summer to get a team playing in a specific way. And I think he'd have reservations about coming to Everton with what he can do in a limited time and with the squad that is there. Obviously, Marcelo Bielsa was at Leeds up until February last season, so he knows what it was like to manage what was a newly promoted side in the Premier League. And one of the plus points as well is he took Leeds out of the Championship back into the Premier League. So nobody wants to imagine Everton being in the Championship next season. But part of the thought process probably has to be, if the very, very worst did happen, who could then take Everton back up to the Premier League? So Marcelo Bielsa would be someone that they might look at in that respect. And maybe Sean Dyche fits into that as well. But I think Mexico are also interested in Marcelo Bielsa. And there's some reports from this morning that he might be close to a deal there as well. I don't know how true they are, but you know, there's clearly competition for him.
On top of this, according to The Guardian, the Everton owner, Farhad Moshiri, has put the club up for sale. But according to himself, it's fake news. What do you say?
I mean, this is a story that's been ongoing for some time as to whether Everton is for sale or not. And now The Guardian did a story the other day which suggested that it was. But you know, Farhad Moshiri has been repeatedly come out in public, including last week, to say the club is not for sale. I exchanged some messages with him after that Guardian story broke, and he again repeated and was happy for me to say that he had repeated that the club is not for sale. The speculation isn't going to go away. The reality is Everton are building a new stadium at the moment. He has put a lot of money into that, but they're still looking for a little bit more money to help. Not necessarily to help finish it off. I think he's confident that they will always be able to do that, but they're looking for the right deals and to bring in the right people to kind of help structure deals and things like that. So there is a lot of talk about whether or not he would accept some minority investment, which might be where they go a little bit more, where someone buys into the club but doesn't take control of it. And then he can use some of that money and some of their expertise and some of their experience to help try and take the club forward. I think, you know, the reality probably is that with any big business and entrepreneurs and that, there probably is a price. You know, if somebody came and offered something that was far in excess of how he valued the club, then, you know, you imagine that he would take some interest in it. But he remains firm in his commitment, certainly publicly anyway, that the club is not for sale. He remains committed to the club, and it's a club that he wants to take forward. So if we take that at face value, that's where it stands. Mm.
Before we let you go, Joe, Anthony Gordon, the young Everton talent, has been rumored to leave for Newcastle, and for a fee lower than the one that you were offered from Chelsea in the summer. At least that's what the rumor says. What have you heard?
Yeah, again, it's another really interesting one. There was a lot of interest in him from Chelsea at the end of the last transfer window, and he just about stayed. And then this transfer window, again, it's come up. The club were in talks to sign a new contract with him right up until around Christmas, and they were quite confident that the talks had got quite advanced. But obviously nothing then got over the line. And as we're entering the last days of this transfer window, Newcastle are looking for, you know, young attacking stars. Anthony Gordon is somebody that I think everybody would agree is perhaps underperformed this season. But he has to be remembered that he's playing in a squad that is, you know, that is struggling in the league. You know, it'd be really interesting. And it's clear that a lot of people behind the scenes in football believe that if you put Anthony Gordon into a side that was more competitive, that he would have a big impact. We saw that with Chelsea's interest last summer. We're seeing that with Newcastle now. So it'll be interesting because for him, obviously, Everton are facing another relegation battle. Frank Lampard has just gone, and he got on very, very well with Frank Lampard. His teammates used to joke that they were like father and son. And someone like Newcastle coming to knock around, you know, it probably would interest him. Similarly for Everton, we've spoken about their financial situation at the moment. You know, they don't have very much money to spend in the transfer window. They really do need to strengthen the squad. That there might be some people within Everton that are thinking, well, if the club can get a substantial amount of money for him, even if it is less than what they were offered in the summer, they might be able to get hold of that money in the final days of the transfer window, maybe bring in two or three players that could leave the squad stronger. Mm.
Well, interesting and chaotic times in Everton. I hope you get some sleep now, Joe.
Thanks very much. Thank you very much for having me. Have a nice day.
Thank you. You too.
Bra sur.
Det är rörigt i Everton.
Ja, det är rörigt i Everton.
Herregud.
Ja, det är liksom allt från ägare till att spelare vill lämna och de sparkar tränare och de inga resultat. Och, nej. Och då är det ändå en ganska stor klubb också.
Ja, det är så hemskt. Alltså,
ja.
Nu händer det. Nu kommer de ut.
Det är snabba kast här i Fotbollsmorgon idag. Nu ska vi direkt till nästa samtal faktiskt.
Jaha, okej. Okay.
Nu ska vi prata med Patrik Wern. Glömmer alltid lilla nya telefonbumpen. Måste lära mig. Men ja, nu ska vi prata med Patrik Werner då, som är Sveriges charmigaste sportchef. Sportchef för Degerfors alltså. Patrik, hur står det till med dig?
Det är bra här, hur är det själva?
Det är bara bra, tack. Rykten som har nått oss här i Stockholm säger att du precis har hämtat två nya spelare från hotellet. Är det någonting
som... Ja, de kom precis in här. Det har varit lite tajt med tid, men vi löste det.
Okej, vilka spelare pratar vi om här?
Sondre, Rosbach och Damjan Pavlovic kom igår lunch hit. Så de gör sin första träning idag och träffar spelarna just nu här ute.
Just det. Och Sondre är 26 år gammal från Odds BK på lån.
Ja, stämmer.
Vad kan du säga om Sondre?
Ja, men det var väl en av de målvakterna som vi var intresserade av på direkten där. Sen har det varit lite strul fram och tillbaks. Men det är jätteskönt att ha det klart. Sen vill man ju helst inte låna, men vi tyckte att det var det bästa alternativet just nu. Sen hoppas vi naturligtvis att han ska vara kvar längre än bara en säsong.
Mm. Och så har vi Damjan Pavlovic, 21 år gammal från Rijeka på lån med köpoption. Som jag har tolkat.
Ja, det stämmer också.
Och vad kan du säga om Pavlovic?
Nej, men det är ju en väldigt fin fotbollsspelare som passar in hos oss. Vill ha mycket boll och bra med fötterna. Sen är han ganska ettrig i sitt försvarsspel också, som vi har lärt oss efter många år i det. För att det är ganska bra att försvara också, så det kan också vara positivt.
Mm. Men de sitter inte där med dig nu, eller?
Ja, de är utanför här någonstans. De träffar tränarna och sådär. Så det har varit lite rörigt.
när du ska landa spelare så, Patrik, hur säljer du in Degerfors?
Nej, men det märker jag ju att de flesta spelare gillar ju vårt sätt att spela. Så är det ju. Och Sen märker de ju också att det är ganska bra chans att komma härifrån om man gör något bra år. Så det går lite av sig självt. Sen måste man ju vara ärlig och säga att det är ett litet ställe de kommer till. Men vi har ju både Karlstad, Örebro och Karlskoga i närheten. Så det är upp till var och en vart man liksom vill bosätta sig.
Mm. Vad säger spelarna om att vara i Degerfors?
Nej, men vi är ju en jättefamiljär klubb och liksom ett bra rykte i fotbollssverige. Så många ser ju positivt på det. Men det är klart att det är ju... Vi har ju inte samma faciliteter som storlagen och sådär. Men vi har en bra familjär känsla som kanske kan ge oss några poäng i slutändan. Så jag tror att det är trivsel och familjär känsla som gör att många trivs i Degerfors.
Ja, precis. Den här dokumentären som heter Här kommer Degen. Då fick ni ju väldigt... mycket kärlek, och då finns det lite bilder på dig när du mitt under brinnande sommarfönster där väljer att handla tvättmedel istället för att handla spelare. Hur ser prioriteringarna ut det här fönstret?
Ja, men nu har vi ju prioriterat att handla spelare, men nu är det lite annat också. Nu är det ju lägenhetsfrågan som måste lösas, och det är också svårt i och med att man oftast inte vet vart de vill bo innan de har varit här. Nej. Det är en del spelare som vet hur det är liksom, och kan säga direkt att jag vill bo i Örebro eller i Karlskoga eller Degerfors. Men de här som aldrig har varit här behöver ju liksom bo in sig några dagar innan vi ska gå vidare där. Så nu är det inte tvättmedelsjakt, utan det är lägenhetsjakt.
Ni värvade väl Jonas Olsson här för ett tag sedan från BP förra veckan. Ja. Och nu Sondre. Vem är tänkt som första målvakt?
Ja, det är ju inte upp till mig längre, utan det är ju till tränarna att ta den diskussionen. Men Sondre är väl lite mer etablerad och gjort lite högre nivå, lite mer matcher på högsta ligan än vad Jonas har. Men vi, från början så tänkte vi att liksom skulle ta en etablerad och en ung tvåa. Men med tanke på att jag drog ut på tiden lite grann med allt, så kände vi väl att vi inte vågade släppa Jonas, utan vi gjorde klart med honom först. Så det kommer säkert bli en tuff kamp där. Så vi har två bra målvakter, och det är väl tidigt nu att säga hur det ser ut, om vi är bättre eller sämre där. Men det känns på förhand som att vi har fått till två bra målvakter som jag hoppas ska vara bättre än de vi hade förra året. Med all respekt till dem så gjorde de det jättebra, men förhoppningsvis ska vi bli lite vassare.
För Whiteman gick tillbaka till Tottenham, va?
Ja, han är tillbaka där och tränar, och Jeff gick till MLS han, så det var inte så dåligt heller.
Nej, precis. Det är ändå två bra spelare. Men hur mycket mer ska det handla då? Då pratar jag spelare.
Ja, vi behöver en offensiv kraft till. Sen är det ju så där med oss, man vet ju aldrig, just nu så är det väl inget bud på våra spelare, men det kan ju försvinna åt andra hållet också, så kan det bli skador och sådär, så man måste väl ha lite beredskap. Men en till två spelare till, sen är vi nöjda om inget annat händer.
Ligger IFK Göteborg på med Karlén?
Jag vet inte där riktigt, för Kalén har ju ett utgående avtal med oss, och han är ju liksom fri att prata och förhandla med alla klubbar. Men det går väl lite rykten om att de ska kunna vara lite intresserade, så vi har räknat bort dem här i alla fall. Vi har frågat honom 10 gånger om han vill vara här, och han är på det, så han vill ha en ny utmaning.
Okej. I övrigt då, Patrik, tankarna inför säsongen?
Nej, men det är väl ungefär så det alltid kommer vara med dig, för vi ska klara oss kvar, och klarar vi att vara kvar i Allsvenskan så är det fantastiskt bra gjort. Vi har inga ambitioner om att få oss Europaplatser eller så, men får man till ett bra år, och vi hoppas ju, vi har varit tufft i 3 år att det liksom avgörs i sista minuterna för oss. Vi skulle ju må bra av alla supportrar och alla som jobbar där att få ligga i mitten och ha det lite lugnt och kanske spela 2-3 matcher utan kniven mot strupen. Det är väl det vi siktar på. Sen håller vi ju successivt på att bygga föreningen. Vi har ju fått mycket nytt på vårt sportkontor, som det så fint heter nu, och sådär. Så vi börjar ju liksom komma in i den allsvenska kostymen. För några år sedan var vi bara 2-3 stycken som liksom drog det mesta här. Så vi växer in sakta men säkert. Vi håller på att öka omsättningen, och alla vet ju att det är lika med tecken med omsättning och pengar på sportslig framgång. Så får vi bara hålla sig 2-3 år till, så tror jag att vi kan växa in och förhoppningsvis kunna vara lite mer etablerade. Men allting handlar om att hänga kvar för oss.
Ja, det har varit en kortis idag, Patrik, men tack för att du tog dig tid.
Men vänta.
Ja, förlåt.
Nej, men en privat fråga. Patrik, visste du måste vara bra vän med Andreas Andersson, eller hur?
Ja.
Det är min svåger. Han kommer hit nästa torsdag.
Trevligt. Det var synd att du inte ringde då.
Men vi kanske kan ringa då också.
Men han är ofta på Bosna om ni kommer dit, så då löser vi det samtidigt med alla där. Det är inga problem.
Ja, det hade varit underbart.
Ja, visst.
Live från Bosna.
Härlig duo.
Ja.
Har du pratat med Damian om att Bosna finns? så att han vet det.
Nej, jag tänkte att jag väntar in då, men jag ska ta det här efter träning.
Ja, det är bra.
De är hemma tror jag nu, så de är inte där. De kommer imorgon igen, så
okay.
De måste vara på plats.
Ja, men då får vi se om vi hörs igen nästa torsdag då, Patrik. Mm. Om du har tid.
Ja, vi får se.
Ja.
Jag bjuder in själv lite där. Ja.
Lös en till spelare så hör vi av oss.
Amen.
Ja. Hej.
Hej då.
Hej.
Ha det bra. Hej då. Hej då.
Kul.
Ja, han är så otrolig. Liksom öppen och transparent. Och så, men, vi har frågat Kalén 10 gånger. Och ja. Han verkar inte vara så intresserad. Så.
Jag visste inte om att han skulle kontakta gick ut. Jag har bara hört ryktet om att IFK Göteborg vill ha honom. Han är bra, tycker jag.
Ja,
är det honom?
Ja, väldigt, väldigt, väldigt duktig.
Känner du samhörighet med någon som är lång?
Ja, jag känner samhörighet med andra långa människor. Ja. Sen är det ju väldigt sällan som jag träffar folk som är längre eller lika långa.
Han är inte så lång.
Så jag kan också bli provocerad när folk säger, du är också lång, och så kommer de med en 93
typ. Han är typ. En 96 eller?
Ja, men eller? Det är nästan en decimeters skillnad.
Vad är lång för dig? Vad börjar du?
Nej, alltså om man är över 90 så är man väl lång. Men jag menar bara så här, om det är någon som är...
Om någon
är 91 och jag är 205. Och kommer säga, du är också lång.
Ja,
jo, men det skiljer också mer än en decimeter.
Ja. Men lång börjar på 1,97 tycker jag.
Ja, okej. Okay. Ja, men bra, det gillar jag mer. Så, om man är liksom 1,96 så är jag bara, han är...
Zlatan är kort.
Han är medelhav,
precis. Ja, nej, men det är ett långt land, så 1,91 funkar inte. Jag tycker, 1,95 upp.
Men Zlatan är inte så lång, 1,93 eller vad?
Ja, jag tror att han är lite längre. Jag tror att han är 95, skulle jag gissa på.
Jag är ruskigt svag på längder, kände jag. Det där kan du sitta en hel dag.
Jag vill alltid när jag vill bli 1,89. För det känns som perfekta längden. Då är man inte upp på 1,90, men man är liksom lång. Och då var man ju förbi någon.
Men har ni sagt den stora frågan, hur lång är du då?
2,05.
2,05? Se där.
Ja. Ja. Jag gillar den reaktionen att folk inte tror att det är så långt. För då känns det inte... Man vill inte heller vara den här som ser helt övernaturligt som en sjuk person.
Nej, men det gör du inte.
Nej, det gör du. Du har bra proportioner.
Bra proportioner.
Vi var i,
det var det jag ville höra.
Med Filip och Fredrik i Los Angeles och skulle spela in ett program där de skulle försöka få deras film Tårtgeneralen Golden Globe nominerad.
Ja.
Och då har man en massa screenings för olika... jurymedlemmar och så här veckan innan det är Golden Globe. Och då skulle vi göra en spektakulär liksom entré när vi skulle presentera filmen, så var det för att liksom sticka ut lite i mängden som skulle komma till vår visning. Och då så ringde vi in världens just då längste man.
Okay.
Vi betalade svin mycket pengar, flög in honom i business från Turkiet. Han var ju 2,56.
Oj.
Han var stor.
Men vad hade han för roll i pitchen liksom?
Ja, men pitchen var att vad fan var pitchen nu igen? Det var, jo, men filmen handlar ju om någon som gör någonting omöjligt i en kontext ingen tror på någon.
Mm-hmm.
Och han har ändå lyckats trots en längd liksom kapitalisera på den och göra någonting av sitt liv liksom.
Okay.
Det var egentligen en ganska svag teori. Det var mer att man ville sticka ut, alltså, det är så här, det är någonting tydligt med världens längsta man.
Verkligen.
Är här, kom hit. Alltså, det blir lite apan i buren tyvärr.
Just det.
Men det blir fint.
Ja, lyckades då.
Programmet finns på Discovery Plus, men det blir ingen nominering.
Alltså, jag pratar med Andreas nu och syster och de är ju fan typ bästa vänner, så vi måste ringa upp honom nästa vecka också.
Ja, det är klart.
Ja, precis. Vi kan ha ut ännu mer grejer om honom.
Ja, exakt. Vi får veta lite private stuff.
Ja, det finns mycket mer att prata om med Patrik.
Ja.
Men det tar vi nästa vecka. Det här var dagens fotbollsmorgon.
Härligt.
Mysigt det var.
Ja, mycket.
Två timmar går fort.
Verkligen.
Ja, och vi har ändå ringt upp Per-Mathias Högmo, Marcus Spring, Joe Thomas, Patrik Werner.
Ja.
Och ändå hunnit gå igenom massa mat och maskotar. Jag vet inte hur vi har hunnit med allting.
Nej,
men det gjorde vi.
Snyggt jobbat.
Ja, tack för idag. Och jag uppmanar alltid, jag tycker mig ganska med på bilden. Jag kommer kämpa för det.
Ja, fint.
Ja, in med den.
Det är min sista lilla uppmaning innan vi avslutar. Och imorgon så är vi tillbaka igen såklart, 07.00. Då är det Jesper som leder programmet. Sen tror jag Fabbe kommer vara här och det är on this day. Så det finns mycket fint imorgon också. Tack allihopa. Vi ses imorgon igen då. 07.00. Hej.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934.